där ja, då säger jag hej och välkomna till Filmmixen, podcasten där vi snackar film, görs i samarbete med Moviesin. Jag heter Patrik Linderholm och med mig har jag
Vittorio Järner,
Hannes Kinnunen
och Rasmusi Foltini.
Rasmusi.
Rasmus il Foltini.
Foltini.
Nej, men Rasmus Foltini.
Ja, Victor Järner. Ja.
Och jag heter... anledningen. Ja. Du heter Hannes som du sa.
Ja, precis. Eller gör jag det verkligen?
Ja. Och anledningen till att vi pratar med någon sorts italiensk brytning är för att vi ska prata lite om vad Victor har gjort de senaste typ 10 dagarna.
Yes.
Han har nämligen varit på plats, som ni kanske vet, på filmfestivalen i Venedig och rapporterat
exklusivt
därifrån.
Exklusivt för Moviesin.
Ja, yes. Filmmixens räkning. Vi sponsrade resan för Victor.
Yes. Liksom. Tack så jättemycket.
Så att vi kunde ha ett specialavsnitt bara om...
Ja, precis. Ja.
Nej, man har varit där för Moviesin och recenserat filmer, gått på presskonferenser och gjort massa skoj. Så vi
skulle gärna
höra hur du har haft det där och prata lite om filmerna som du
alltså
såg.
Vi vill egentligen inte höra, men vi är liksom för att vara trevliga.
Det är bara du, Hannes. Det är bara du.
Ja. Ja. Varför du inte gillar Hobbit Sweden på Facebook? Som ni andra faktiskt kan gå in och göra nu. Hobbit Sweden på Facebook. Där har ni.
Ja.
Varför ska man göra det då, Hannes?
För att om ni är peppade på The Hobbit så får ni alla senaste nyheter på svenska. Om man inte kan engelska.
Alltså Hannes, du låter verkligen som en riktig, riktig försäljare. Det går framåt här.
Ja, men jag föddes som dammsugsförsäljare. Alltså typ där godis, eller såhär bakelsedammsugen.
Ja, just det.
Okay.
Punchrullar.
Men, Victor.
Ja.
Hur hade du det i Venedig?
Jag hade det fantastiskt bra i Venedig, måste jag säga. Precis som väntat. Mm. Alltså, vi alla vet ju att vi älskar filmer, och då finns det ju verkligen ingen bättre ställe att vara på än på just filmfestivaler. Och att då få åka till Venedig, alltså jag hade aldrig varit i Italien överhuvudtaget. Så...
Staden där The Tourist utspelade.
Exakt. Och delar av Casino Royale, får man väl säga.
Och Indiana Jones,
The Last Crusade. Yes.
Och en viss bit i Moonraker.
Ja, det gör det också. Ja. Så det finns en hel del filmer faktiskt som har alltså delvis eller helt utspelat sig i Venedig. Så det är också kul.
Gick du på någon lite filmspottingsvandring?
Ja, det gjorde jag väl inte direkt sådär, men alltså
du gick på Marcus Birros Twitter och vandring.
Precis. Nej, men alltså jag åkte ju i Grand Canal, alltså den stora kanalen som går genom hela stan Venedig, kan man väl säga. Den åkte jag ju i princip varje morgon, vilket betyder att, och de allra flesta filmscenerna och så är ju där, alltså de båtjakter och sådär genom den där kanalen och så att det är ju, man känner ju igen det. Det gör man ju, men det är inte så att jag har varit på något ställe, typ som i Casino Royale när de är inne i Venedig, om man säger. Där har jag inte varit alls mycket, så det blev inget sånt tyvärr. Men,
var du i den där kapellet eller kyrkan där The Last Crusade, när de hittade Holy Grail liksom?
Nej, det var jag inte heller. Så att, för som shit, sagt, jag var inte på någon sån vandring, utan för grejen är också, alltså filmfestival.
Han jobbade ju för helvete.
Ja, var ju där för att se film.
Filmfestivalområdet låg ju inte, alltså det ligger på en ö som är utanför Venedig, kan man säga. Det heter Lido, heter det. Det är en sån här lång, smal ö som ligger som en separat ö utanför Venedig. Och där ute är filmfestivalen, vilket betyder att jag fick åka ut dit varje dag. Och när man väl är där ute så, alltså allting finns ju inom filmfestivalområdet. Det var som en liten by där. Det hette till och med Movie Village. Hette det.
Det låter rätt häftigt faktiskt.
Ja,
så, Movie Village.
Precis. Så när man väl kom in där så hade man allting. Så det var inte så, alltså, så att det var ju väldigt bekvämt och så, och just var där. Så att jag var ju mest där. Alltså jag spenderade ju mest tid i den där byn, kan man säga. Så att det blev ju inte så mycket tid i Venedig. Så även om jag var på det här stora torget och allt det där som är väldigt, väldigt, alltså som Venedig är väldigt känt för. Jag var ju på sådana ställen också, gick runt lite några av dagarna. Men det blev inte alls mycket så här vandrande på Venedig, så här små tajta gator. Utan det var ju mest båt genom Venedig för mig, var det ju. Det var inte så mycket till fots, utan det mesta som jag var till fots då, det var ju ute på Lido då. Så, men det var alltså verkligen, det är ju exakt så vackert i Venedig som man tror att det är. Det är precis så vackert.
Som man ser i The Tourist,
ja. Bland annat, det är ju...
Var du nervös?
Vad sa du?
Var du nervös?
Ja, alltså jag var klart att jag var nervös.
Alltså var det jobbigt?
Det kändes... det kändes inte jobbigt just resan dit. Det som jag tyckte kändes jobbigt var att det kändes sån press på mig just mitt skrivande. Att jag kände att nu ska jag skriva liksom en högkvalitativ recension varje dag. Minst ska jag göra. Och kan jag göra det? Alltså jag har aldrig gjort det tidigare. Alltså hållit sån takt i mitt skrivande. Utan det har varit, när jag skriver recensioner så är det ju kanske en per vecka. Eller något sånt där. Och då kände jag så här, kommer jag upprepa mig? Kommer jag kunna skriva lika bra recensioner hela tiden? Alltså så att det var jag väldigt orolig för. Jag tänkte bara, tänk så får jag värsta skrivkrampen mitt någonstans och får panik, liksom, vad ska jag göra? Så det var det jag var rädd för, men inte resan dit eller sådär, det var inga problem. Jag tycker inte om att flyga, men när jag väl var på marken i Venedig så var det bara cake, det var bara att köra liksom.
Så. Men hur tyckte du att det gick med skrivandet?
Jag tyckte det gick jättebra, jag är verkligen jättenöjd och stolt över mina recensioner, det måste jag säga. Och de ligger...
Ah, så jag håller inte. Nej.
De ligger allihop på moviesin.se, så de kan man hitta där. Det är 10 recensioner, 10 filmer från Venedig som jag har recenserat.
Mm. Yes. Vet du, hur var liksom allmänna stämningen? Alltså det är en av världens största filmfestivaler.
Ja, det är
var det liksom kaosigt eller ja. Alltså var det väldigt kaosigt eller kändes det liksom professionellt att liksom du har liksom alltså alla journalister från liksom de stora tidningarna som vet hur man
ska The Guardian
liksom. Ja, precis. Alltså det var ju, det kändes, alltså när man väl kom till filmfestivalområdet, då var allting extremt ordnat, professionellt och så vidare. Det är ingen som får komma in utan presspasset. Så då är det ju bara press inne liksom. Det, även om Zac Efron is in the house, så står det inte fans överallt och bara vrålar, utan det är bara pressen där liksom.
Men alltså på den här den lilla filmbyn, det är bara press som får vara där inne.
Ja, liksom. Fast alltså... inte själva filmbyn, utan det är när man väl kommer in i byggnaderna. Så att utanför, man kan ändå gå in i filmbyn, för det finns ju lite restauranger och sånt. Och sen finns det ju box office, för det är ju så på Venedigs filmfestival att även den vanliga befolkningen, eller man ska säga, kan gå på filmerna. Även om det kostar 45 euro, kostar de biljetterna. Yes.
Jävla skillnad från typ så här 70 spänn. Precis. På svenska Stockholm.
Precis, då är det billigare än vanlig bio. Och här är det ju mycket dyrare än vanlig bio att gå på Venedigs filmfestival då. Alltså de kostar 45 euro de biljetterna. Så det är ju typ... Ja, alltså det är inte pöben heller som går på de filmerna, utan det är de som ser många filmer. Det är ju...
Om man inte är sjukt filmintresserad.
Nej, precis. Så, och det, just det, där man köper biljetter och så, det var ju också innanför det här Movie Village-gränsen, om man säger. Men så fort du skulle in i, det heter alltså Casinopalatset, Palazzo del Casino, som där alla presskonferenser var och några utav salarna, alltså några utav av salongerna var också i Casinopalatset. Det var ju där man var mest, i alla pressrum och allting sånt finns där inne. Så det var där jag spenderade mest tid. Där måste du ha en pressbricka för att komma in överhuvudtaget. Så när man väl var innanför där, presskonferenser, filmvisningar och allting, så var det otroligt professionellt. Och inga problem, alltså allting var extremt väl organiserat och det funkade jättebra allting.
Satt folk på långbord där och skrev med sina MacBooks.
Det är inte långbord, utan det är, alltså du kan kolla min Instagram, jag har några bilder på pressrummet där. Det är så här
aldrig. Nej,
det är så här fyrkantiga bord är det, inte jättestora, men de är fyrkantiga, utspridda så här wifi-zoner var det då. Och där sitter ju, det är ju helt fullsmakat alltså. Och det var väldigt...
Så du fick gå runt där i typ 20 minuter och hitta en skolbänk alltså.
Ja, typ. Alltså jag fick stå i en kvart och vänta på att någon reser sig för att man ska få en plats.
Det var alltså precis som när du började gymnasiet.
Ja, ungefär så var det. Så nej, men det var jättetrevlig stämning överallt. Jag pratade med Sam Brooks från The Guardian till exempel, som jag tycker om väldigt mycket, och Robbie Collin från The Telegraph, och Mikael Hagner från Barometern här i Kalmar, och Jens Pettersson.
Stora namn alltså.
Ja visst, Jens Pettersson från Aftonbladet. Så jag pratade med många roliga journalister som jag tycker om. Så det var kul att träffa dem och stå i kö med dem varje dag liksom. Att vi står på samma ställe och vi är här för samma sak. Och det kändes väldigt speciellt och roligt. Sen såg jag Malin Ros också från Expressen, men jag pratade aldrig med henne tyvärr. Det tycker jag är synd nu i efterhand, men så är det.
Vet du, på tal om köer. Alltså jag kan ju tänka mig att det är väldigt, alltså man får köa väldigt länge till, alltså när det är sådana här stora filmer som The Master, som liksom visas bland de första gångerna liksom i världen.
Precis.
Och på en sån här stor grej, att det kan vara väldigt mycket köande när det gäller sånt här. Hur var det?
Och det trodde jag också att det skulle vara. Jag var ju väldigt orolig för det. Jag tänkte att om jag behöver så kommer jag stå och köa i 3 timmar liksom inför The Master, eftersom det är kanske största filmen som visades på eller mest efterlängtade filmen kan man väl säga, som visades på Venedigs filmfestival nu det här året. Mm. Och då tänkte jag att ja, jag kommer få stå i kö skitlänge. Men så var det inte. Jag stod i kö ungefär en timme på varje film. Och då var jag nästan längst fram i kön varje gång. Samma gällde The Master. Jag ställde mig i kö en timme innan och då stod jag... Alltså, till The Master var det ju enorm kö. Alltså, den var superlång kö. Och jag stod, om man säger, kanske om man delar upp kön i 40 bitar, så stod jag i den biten längst fram. Alltså, så att det var inte så att jag stod precis vid dörren, men det var bara några personer framför mig liksom.
Och då kom det lite en timme tidigare.
Yes. Sen när det börjar bli så här 45 minuter innan, alltså 45 minuter innan filmen börjar, när det är 30 minuter innan insläpp då, för de släpper in en kvart innan. Så att 30 minuter innan insläpp, då börjar det fylla på så inåt helvete. Då går det jättefort.
När släpper de biljetterna då?
Vadå biljetterna?
Alltså när köper du
biljetter? Det är inga biljetter.
Eller inte köper, men...
Det är inga biljetter överhuvudtaget, utan man bara visar presspasset så går man in.
Okej, okay, så, men hur, för jag tänker, när köper pöben biljett till sina...
Alltså, vad handlar namnet pöben?
Ja, jag vet, men såg du någonting av deras visningar, hur det såg ut när de skulle gå in och så här, om det var jättelång kö där också och så vidare?
För grejen var, det var väldigt roligt, jag stod i kö på, för att jag bodde på ett hotell i Mestre, heter det ligger precis på fastlandet, alltså precis utanför Venedig, så jag bodde på ett hotell där för att det var lite billigare och alltså enklare, alltså, eller inte på alla sätt, men på många sätt var det bättre att bo i Mestre. Så jag bodde där och då fick jag åka buss över till Venedig. Då åker man ju över den här bron ut till Venedig. Och där stod jag i kö en morgon på den bron. Vilket gjorde att jag missade Ramin Baranis film At Any Price med Zac Efron och Dennis Quaid. Så, och den skulle jag ju recensera för Moviesin då. Och det var sista pressvisningen. Vilket betyder att jag på något sätt var tvungen att fixa så att jag kunde gå på, för att det fanns en pöbelvisning då, man säger, en publicvisning på kvällen klockan 19. Så då tänkte jag att ja, då måste jag på något sätt lösa så jag kan gå på den. Och det var ju då jag upptäckte att holy shit, biljetterna kostar 45 euro. Jag kan inte lägga 45 euro på den biljetten liksom. Så då, men jag lyckades få en sån biljett gratis faktiskt. För jag mailskärmade en kvinnlig pressboss. Så körde en mailkonversation med henne, så jag fick en av hennes extra biljetter till den visningen helt gratis. Så det var fantastiskt. Jag får väl tacka henne så här i efterhand, även om hon inte lyssnar på det här, kan jag tänka mig. En italiensk kvinnlig
shoutout till henne.
Ja, precis, en shoutout till henne. Så det tycker jag var kanon. Så, och då gick jag ju på en sån, och då har man ju, alltså, precis som vanlig biovisning, alltså numrerade platser och allting. Och då var det också så att man bara visade upp biljetter när man kommer. Och då var det också så här, då var jag också där typ en timme innan. Och det var samma grej där. Det var ungefär lika långa köer.
Mm. Vet du, hur var salongen alltså? Du nämnde, eller jag såg, du la upp någon bild på Twitter på någon så här mega stor salong.
Ja, herregud. Alltså det är lite olika. Många salonger var som en vanlig biosalong, kan man säga. Eller alltså som typ Rigoletto i Stockholm. Den största salongen där. De allra flesta var ungefär så stora. Rigoletto största liksom. Och sen fanns det ju de enorma salongerna då. Till exempel Sala d'Arsena, som det hette då. Som är nästan som en laglokal, kan man säga, nästan. Den salongen. Enorm duk. Och otroligt mycket, alltså det känns som en fotbollsarena där inne när man sitter där i den här salongen. Och detsamma är den här som heter Palla Biennale, var en annan salong som låg precis utanför Movie Village där pöben ofta gick då på bio. Och där var ju där jag såg den här At Any Price. Det var den enda visningen jag var på i Palla Biennale. Och där ute, det var ett tält, ett cirkustält typ de hade satt upp. Det är alltså en provisorisk biosalong, ett cirkustält. Alltså det är ju inget litet cirkustält heller. Det är enormt cirkustält.
Jag tror att de har så i Cannes också. Jag har för mig att jag sett bilder på
det. Ja, de kanske.
Att de har tält.
Tyvärr blev det lite så här ekokänsla på ljudet i...
Ja, det var det jag tänkte fråga. Hur liksom akustiken funkar i så här stora...
I Sala d'Arsena, alltså den här som jag sa som kändes som en fotbollsarena, funkade hur bra som helst. Inga problem. Ja, men okay. I det här tältet var det lite skumt så här med ljudnivån. Det blir lite eko så här. Känns lite burkigt nästan. Ja. Så att jag gillade inte den salongen så mycket, för stolarna var inte särskilt sköna heller. Men som sagt, det var bara en film jag såg där. Så jag skulle ha sett en film till. Den som fick Guldlejonet, alltså högsta priset på filmfestivalen, det var ju Kim Ji-duks Pieta, den här sydkoreanska hämndthrillern ska det vara. Jag har inte sett den nu tyvärr, för att jag skulle se den i den här cirkustältsalongen då. Men då, precis innan visningen skulle börja, så är det en röst då som säger att tekniska problem gör att vi inte har någon engelsk text, utan det är alltså sydkoreansk tal och italiensk text som kommer finnas med på den här filmen.
Så det satt två personer?
Ja, typ. Nej, men hälften av alla reste sig och gick. Och det var sista visningen av Pieta. Och sen så blir det just den filmen som vinner Guldlejonet också. Det är så fruktansvärt
tråkigt. Det är surt.
Ja. Och jag tycker om sydkoreanska filmer också. Så jag var jättesugen på den. Men nu blev det ingen Pieta tyvärr. Så det fick jag vara utan.
Det var ödet.
Så salongerna var fantastiska. Aldrig något problem med ljudet. Aldrig något problem med skärpan på bilden. Aldrig. Allting funkade fantastiskt bra tekniskt sett. Alltså hela tiden. Det enda problemet var det här med engelska texten då på Pieta. Som jag upplevde. Så... och det var, så det var, hela upplevelsen är bara magisk. Nu när jag tänker tillbaka på det, så det känns bara overkligt. Det är nästan konstigt att prata om det. Det känns inte som att jag varit där. Det är liksom,
det var en out of body experience.
Precis, lite tiden. Så är det. Och sen är det sånt kaos också i alltså det är kaos i Italien i största allmänhet. Kommer man då till Venedig som är så turisttät stad, så är det ännu mer kaos. Och när man kommer till Venedig under högsäsong som det är nu, så är det ännu mer kaos. Och när man kommer till Venedig, eller till Italien, till Venedig under högsäsong, under filmfestivalen.
Vänta, låt mig gissa. Det är ännu mer kaos.
Yes, så är det
faktiskt. Nej, alltså, faktiskt, det slår om, så det blir coolt.
Nej, så det var ju något kopiöst mycket folk, precis överallt var det ju. Så det enda lugnet man hade, det var ju på hotellrummet och i Movie Village då, där alla är väldigt så här. Det är ju journalister, alla är väldigt tysta och så här, håller sig
för sig själva.
Precis. Outcast liksom, som jag själv kan man säga. Så det där var det enda lugnet. Och sen direkt du går ut så är det bara kaos, alltså 100% kaos. Och det gör ju också att det blir extra svårt att liksom greppa upplevelsen. För att man bara försöker överleva. Hur ska jag överleva detta? Så nej, men allt har varit jättekul. Så jag har verkligen ingenting att klaga på. Det var kopiöst varmt några dagar, så att man bara stod och sprutsvettades hela dagen. Och det var inte kul. Men det är det enda. Något annat kan jag inte klaga på.
Nej.
Så jag är jättenöjd med upplevelsen. Och jag rekommenderar alla som lyssnar här att åka till Venedigs filmfestival.
Ja, så, det är kanske inte så många som har den möjligheten.
Nej, kanske inte. Men de som har den möjligheten, do it.
Yes.
Och nu ska, har vi, jag fått världens... Snacka... Ja, fortsätt.
Ja, okay. Ska vi ta och snacka lite om filmerna som du såg där kanske?
Ja, kan vi göra. Absolut.
Den största är ju kanske The Master som du nämnde tidigare. Ja. Och den vann ju både... vad blir det? Silverlejonet,
bästa regissör.
För bästa regi. Och både Joaquin Phoenix och Philip Seymour Hoffman fick ju dela på skådespelarepriset.
Vilket var väldigt roligt att man valde att dela upp det. Det var riktigt nice, tyckte jag.
Och det var ju också anledningen till att den inte kunde vinna. Alltså den skulle ju ha vunnit Guldlejonet egentligen.
Ja, eller alltså det sägs ju, det är ju ett rykte egentligen, men det finns ju inga bekräftade uppgifter. Okay. Men det sägs att juryns favorit var The Master. Alltså så, men ja, det var Paul Thomas Anderson, han blev intervjuad nu, han är i Toronto nu och blev intervjuad då också. Han sa att vad spelade för roll liksom, det spelade ingen roll för honom. Alltså det är ju nej.
Han fick ju för regi, vad fan.
Ja, bästa regi och bästa sina skådespelare liksom, de allra bästa. Ja.
Precis.
Och de är ju så välförtjänta, de här priserna. Så vänta bara tills ni får se den här filmen. Den är precis lika magisk som jag hoppades på. Det här är den film som jag har sett fram emot kanske mest i hela mitt liv. Och Paul Thomas Anderson är min favoritregissör som lever nu. Och There Will Be Blood är min favoritfilm genom alla tider. Så att ni förstår ju då alltså förväntningarna på den här filmen.
Ja, vi kommer prata mer om The Master i mars 2013.
Precis, när den kommer till Sverige.
I vårt 84:e avsnitt.
Det är helt sjukt att det är så lång väntetid i Sverige.
Visst, det är helt sanslöst. Ja. Verkligen.
Har vi tur så kanske den går på Stockholms filmfestival.
Ja,
det hade varit helt otroligt kul.
Precis, och då är det ju, vad är det då, en månad kvar typ. Eller två månader blir det.
Två månader.
Två månader, ja. Mm. Ungefär. Lite drygt. Ja. Och då är det bara att hålla ut två månader. För att alltså den här filmen... Ja, jag vet inte vad jag ska säga.
Det känns som att oavsett... Alltså, det känns som att du hade gett den här filmen högsta betyg oavsett hur... Liksom inte dålig, men alltså oavsett grad bra den hade varit.
Det känns så.
På ett sätt känns det som att du skulle aldrig kunna bli besviken på The Master. Eller vänder.
Alltså jag förstår, det kan kännas så. Jag tänkte också så här att jag skulle skriva någonting i recensionen om att det här betyget känns väldigt väntat för mig. Att det ska bli en femma. Och jag hoppades ju verkligen på att tänk att få sätta en femma på den här filmen. Det var underbart det skulle vara. Men för mig, jag vet inte, hade filmen... Jag vet inte, det är så svårt för mig att försöka liksom...
Och det känns liksom som att du nästan har gjort klart innan att det här är en femma liksom.
Ja, fast så är det inte. För det, i så fall hade jag gjort det samma sak med Passion. Brian De Palmas Passion, som jag såg trailern och jag älskade trailern. Jag älskar Brian De Palma.
Ja, men det känns som det blir inte riktigt på samma sätt eftersom, som du sa, Paul Thomas Anderson är din absoluta favorit nu levande regissör och The Will Be Blood är din favoritfilm.
Precis, men om vi då säger så här. Paul Thomas Anderson, han har ju då gjort Sydney, Boogie Nights, Magnolia, Punch Drunk Love och There Will Be Blood. Och jag, alltså Punch Drunk Love tycker jag inte är så bra som de andra är. Men Magnolia och inte Sydney heller. Sydney och Punch Drunk Love ligger någonstans på samma nivå ungefär. Men Magnolia, Boogie Nights och There Will Be Blood håller alltså 10 av 10 nivå för mig. Utan tvekan, alltså utan en enda, inte ens i närheten av en 9 alltså, utan de är liksom för mig, det är perfekta filmer för mig. Boogie Nights, Magnolia och There Will Be Blood. Och när det då är samma regissör, alltså Paul Thomas Anderson gör ju Paul Thomas Anderson-filmer och det tilltalar mig. Så det är liksom inget konstigt heller att det blir en femma. Alltså så att, förstår du vad jag menar? Paul Thomas Anderson gör, han har sin formula och den funkar på mig. Men det hade kunnat bli en Punch Drunk Love-grej, för det är också en Paul Thomas Anderson-film. Men ändå så är det liksom... Det är en
jag vill ändå säga att du har en 4 på Punch Drunk Love.
Ja, det har jag.
Mm. Så den är inte dålig.
Nej, men
det är det jag säger. Ja, precis. Jag älskar det Paul Thomas Anderson gör. Och han gör ju samma grej, fast att det är en ny story. Man märker ju, det är på 10 mils avstånd att det är en Paul Thomas Anderson-film. Det var som jag sa, jag vet inte vem jag snackade med, men det var någon efter filmen i alla fall, att det finns 20 personer i världen, eller alltså fler regissörer i världen, som gör Steven Spielberg-filmer, som kan göra filmer som Steven Spielberg gör.
Jo, men han är ju ingen så här jätteautör liksom.
Nej, men det finns
Tim Burton och Wes Anderson är ju ännu mer. Alltså,
nej, inte Tim Burton.
Jag tror att det skulle kunna gå att jämföras med så som jag känner för Woody Allen, att även fast filmen är så där, så är det fortfarande en Woody Allen-film. Och det gör att det är typ en 3.
Precis, det finns ingen som gör Woody Allen-filmer heller. Det finns ju inte. Alltså, Woody Allen är den enda som gör Woody Allen-filmer. Paul Thomas Anderson är den enda som gör Paul Thomas Anderson-filmer.
Verkligen bara Woody Allen som gör Woody Allen-liknande filmer?
Ja, det tycker jag också. För att även om folk försöker härma Woody Allen så lyckas de inte. Men så grejen är att Paul Thomas Anderson tilltalar mig, men det var ändå inte så att jag hade gått in, så det kan jag erkänna, att det var inte så att jag hade gått in och bestämt mig för att The Master var en femma från början. Jag var jätteorolig att den skulle besvika mig, dels för att jag läste en recension på The Playlist att filmen var väldigt kall och att den liksom stängde ute tittaren lite, så när jag läste den recensionen så var jag jätteorolig att jag skulle känna så också. Men det gjorde jag inte. Jag gjorde inte det.
Om den skulle besvika dig så ser man på Aftonbladet såhär, svensk hoppar framför gondol.
Ja, precis. Nej, men alltså, så sen kanske det är så att, som sagt, Paul Thomas Anderson har för mig en lägsta nivå på 4 av 5. Och då är
det
ju
som Peter Jackson.
Ja, det är som Peter Jackson för dig. Alltså det är ju så. Och när Peter, alltså, det är ju ändå, det är människor som gör, alltså de jobbar på ett visst sätt. Så det är liksom inget konstigt att man tycker om deras nästa film lika mycket som deras förra, förstår ni vad jag menar? Så det blir ändå liksom en naturlig övergång om man tycker om det de gör. Det är samma sak som om man har en favoritsnickare, så att eller om man favoritkläddesigner, så tycker man om nästa plagg också, för att man tilltalas av den stilen. Och det är exakt samma med regi, eller hur? Det är ju liksom...
Ja, ja.
Men alltså, kan man inte säga att du kanske blir liksom lite blind för Paul Thomas Anderson liksom? På något sätt.
Jag tror inte det faktiskt. Jag tror inte det. För att,
jag tänkte på det också, att det skulle kunna vara så att om Paul Thomas Anderson gör en jättekonstig klippning i filmen, nu är det inte han som klipper kanske, men i alla fall Om det är så, då kanske du tänker att men det här är Paul Thomas Anderson och han har tänkt någonting med det här.
Du,
så det gör
du liksom ingenting. Motiverar allt. Fan, det finns något som ett ord
så,
fast nu var det ju så att efter filmvisningen så hade jag ju ingenting jag behövde motivera. Det var ju så. Jag hade ju verkligen ingenting. Det var ju därför den fick en femma. Jag
satt... Men du kanske motiverar i ditt huvud liksom under filmen.
Ja, men då är det ju någonting alltså, som är sant.
Det är undermedvetet
liksom. Då kan jag liksom inte
det är det jag menar, att han blir liksom lite blind. Att han bara sitter
Ja, fast jag tror inte det. Jag tror inte det är så.
Nej, men jag tror ju på att du gillar filmen.
För grejen är att jag tycker ändå det var samma grej med Passion ändå för mig. Alltså, för att jag Passion hoppades jag också skulle vara filmfestivalens andra femma. Jag trodde att Passion skulle bli filmfestivalens andra femma, men det blev filmfestivalens 2 av 5 istället. Och hade, alltså grejen är att hade The Master varit som Passion, då hade det, jag också tyckt den var dålig. Det, så att det är inte så att, alltså jag älskar Brian De Palma, jag älskar Noomi Rapace, jag älskar Rachel McAdams. Jag älskade alla komponenter i Passion. Och sen visade sig vara gränsa på, alltså inte skräp är det ju inte, det är inte värdelöst. Men alltså, det var en enorm besvikelse. Och det skulle jag kunna känna efter The Master också. Men The Master har, alltså den har allt, verkligen. Jag ifrågasätter ju mig själv också i efterhand, liksom att är den här verkligen värd en femma? Och då tänker jag på de filmerna som jag sätter en 4 på. Och det här är ju så otroligt mycket högre. Det är ju det. Alltså det här är, jag vet inte hur jag ska förklara det, men Paul Thomas Anderson, för mig, alltså det är hans hantverk liksom, ligger så mycket högre än alla andra. Han står liksom på en egen
nivå. Högre än Kubrick eller?
Nej, alltså Kubrick är ju det är ju jättesvårt att säga vem som är min favoritregissör av Kubrick och Paul Thomas Anderson. Men jag brukar göra det lätt för mig och säga att min favoritregissör, alltså av de som inte lever längre, är Kubrick. Och min favoritregissör av de som jobbar och verkar idag är Paul Thomas Anderson.
Men om du bara var tvungen att välja?
Alltså om jag verkligen måste välja en av de här två, så det är ju ett otroligt svårt val. Men alltså nu efter The Master, There Will Be Blood, Boogie Nights och Magnolia, så måste jag ändå säga att Paul Thomas Anderson är min favoritregissör genom alla tider. Det är hans filmer som jag tycker om. Alltså, jag har ju fler 5 år tror jag på Kubrick-filmen i och för sig, men det är ändå de filmerna som vars stil tilltalar mig mest. Så måste jag säga Paul Thomas Anderson. Jag älskar verkligen hur den mannen gör film. Och jag vet inte. Hans filmer går direkt i hjärtat på mig nästan varje gång. Jag hade ju Punch Drunk Love, en sån film som den växer ju på mig. Alltså Boogie Nights älskade jag från första sekund, Magnolia älskade jag från första sekund, There Will Be Blood älskade jag från första sekund. Punch Drunk Love, det var en 3 från första sekund, Punch Drunk Love, och sen så har den växt till en 4 efter fler tittar. Jag tror jag har sett den 3 gånger nu. Och vill se om den snart igen, för att det är en väldigt bra film. Så, men väldigt speciell och väldigt annorlunda för att vara Paul Thomas Anderson. Och det hade ju The Master kunnat vara också. Och då hade det kunnat bli liksom en 3 direkt. Jag tror det hade kunnat vara så. Så att jag tror inte det. Jag hade liksom Punch Drunk Love, då hade jag sett Boogie Nights, Magnolia och There Will Be Blood tror jag, före jag såg Punch Drunk Love. Och satt 5 år på alla dem. Så då skulle det egentligen vara samma grej när jag ger mig på Punch Drunk Love som det var med The Master. Men det var det ju tydligen inte, utan då fick den en 3 av mig. Så att det är inte då, alltså, så att jag tycker inte, nej, jag tycker inte jag är färgad så helt alltså. Så jag tycker ändå att jag kan hitta brister och sådär som jag tyckte då att Punch Drunk Love hade.
All right.
Men så ligger det till med The Master i alla fall. Så att det är helt klart värt en 5 för mig. Och jag, alltså det är nästan jobbigare nu när jag har sett den, för att jag vill se om den så jävla hårt. Så det känns bara nästan bättre att vara ovetandes för vad den här filmen erbjuder. Så.
Nu har vi inte pratat så mycket om själva filmen och varför den är så bra, men jag känner att vi kanske borde gå vidare
det
nu.
Vi alltså,
hängt kvar i den här diskussionen länge.
Jag har skrivit en lång recension, moviesin.se, och så bara gå in och sök på The Master så hittar ni den recensionen där.
Yes. Jag vill att du pratar lite om To the Wonder, Terrence Malicks nya film.
Terrence Malicks nya film, och det kan man ju
den
också.
Den måste du väl också haft en del förhoppningar på.
Ja, alltså jag älskar ju verkligen, som vi har snackat om en del i den här podcasten, så älskar jag ju The Tree of Life, och det var en 5 av 5, eller det är en 5 av 5 för mig, Tree of Life. Så jag hade såklart jättehöga förhoppningar på To the Wonder också. Och det blev
det där var mitt huvud som träffade min bänk.
Den där lilla dunsen där. Men nej, så jag hade jättehöga förhoppningar på The Wonder. Och det blev, det är en fantastisk film, men det är ingen The Tree of Life. Det är det verkligen inte. Och det är ingen Badlands heller. Så att det är inte bland Terrence Malicks bästa filmer, tycker jag inte att det är. Men det är i alla fall en svag till stabil fyra ungefär. Ingen stark fyra heller, utan det är en liksom, ja, det är lite sämre film än, eller några snäpp sämre film än vad The Tree of Life är.
Filmen är kortare än vad Terrence Malicks filmer brukar vara. Ja. Påverkade det någonting? Liksom, kändes som att han inte tog sig tid lika mycket. För i Tree of Life så, man kan säga att han tog sig tid.
Ja, men det här är ju som att, alltså, The Tree of Life, vad är den? 2.20 va? Eller 2.30?
Mm. 2 dygn och 30
timmar.
Ja. Nej, men 2.20, 2.30 någonting är i The Tree of Life. Och den här är ju 1.55 då, To the Wonder. Och, men alltså, det är inte alls så, utan det är ju som att man bara klipper bort de här 20-30 minuterna från The Tree of Life, så är det samma sak. Förstår du? Alltså, han har, det är exakt samma stil. Och om man tittar på Badlands, om man tittar på, alltså, det är ju som hans filmskapande har utvecklat sig. Om man tittar på Badlands, som är min, eller jag vet inte, The Tree of Life kanske har gått om, men det står mellan Badlands och The Tree of Life vilken som är den bästa Malick-filmen, tycker
jag. Har du en femma på Badlands?
Ja,
nice.
Och grejen är att Badlands är ju ganska normal om man jämför, alltså det är en vanlig film med lite så här Malick-inslag som man känner, men det är en helt straightforward story, och det är baserat på en sann historia och så vidare, och en så här, ett mordmysterium nästan kan man säga. Så att, och det är ju inte i närheten av Malicks nya filmer.
Ja, men det var ju innan han började trippa på LSD.
Och ja, typ, så kan man ju säga. Men alltså, nu är det ju knappt någon story, utan det är ju liksom, hans filmer är ju mer visuella upplevelser. Alltså alltså för mig, det stora med Malick-film är alltså att få se världen genom hans ögon liksom. Det är det jag tycker är bäst med Malick-filmer. För att varje gång jag lämnar salongen efter en Malick-film, så går jag ut och bara, jag lever liksom. Och vad fantastiskt det är. Och
efter Tree of Life, du satte dig på en McDonald's och sen gick du.
Precis, ja, men det är ju så. Det är ju, alltså, det är ju så fort man går ut från en Malick-film, och det var väldigt påtagligt nu när jag gick ut från To the Wonder också. Vattnet, vinden, alltså gräset, människorna man har omkring sig. Alltså det är fantastiskt, och vi bara går runt och klagar liksom.
Jag känner att du kände dig lite finare än alla andra också.
När jag har varit och sett To the Wonder. Ja, självklart, det är alltid så. Då känner man sig lite, bara för att man gillar det. Nej, det är klart, det är inte så. Men om man tycker om Malick-filmer, så kommer man tycka om To the Wonder också. Tyckte man om The Tree of Life, så kommer man tycka om To the Wonder. För det är precis samma stil. Han har liksom Emanuel Lubezki som sköter kamerarbetet, och så har han ju med sig den här gången också. Så det är exakt samma så här svävande kameråkningar och långa tagningar med vatten och...
Alltså, nej, men det blir nog en bra film.
Ja, det är en jättebra film, alltså, verkligen.
Men jag tänkte säga, hur funkar det Ben Affleck i... Det känns ju väldigt udda att ha en Ben Affleck i en Terrence Malick-film. Alltså, ja, alltså, han är väl typ huvudrollen, va?
Han är typ huvudrollen, ja. Men vad är det egentligen att ha huvudrollen i en Malick-film? Det är som att säga...
Ja, precis. Som att Sean Penn har en...
Precis. Hur funkar det Sean Penn i The Tree of Life? Alltså, de har ju knappt... Och jag tror det nästan är ännu värre, eller värre, ännu mer så i To the Wonder, att det knappt finns, det finns liksom inga dialogscener. Det är voiceovers och viskningar och så här korta, alltså bara så här två meningar fram och tillbaka mellan två karaktärer. Men det är ju inga så här att de sitter vid matbordet och pratar. Det finns inga dialogscener helt enkelt.
Utan alltså, vad fan, en hel film utan dialog.
Ja, men det är ju nästan samma med Tree of Life. Kolla på The Tree of Life och räkna.
Ja, men The Tree of Life har ändå ganska, ja, har lite dialog ändå.
Det är dinosaurier med.
Ja, ja, det är därför filmen.
Men alltså allvar, kolla på The Tree of Life igen och räkna hur många normala dialogscener det finns. Jag tror det finns.
Men
den enda jag kan komma ihåg är när de sitter vid matbordet, familjen, alltså Brad Pitts, hela den konstellationen sitter vid matbordet, och då snackar vi någon minut bara ändå. Innan de börjar bråka typ.
Jag börjar snacka om någon annan film. Jag börjar se svajande gräs i mitt huvud.
Nej, men det är sånt. Det är svajande gräs, det är vatten som, alltså stränder som filmas och sådär. Så det är miljöer och sådär. Det är samma sak i To the Wonder. Så gillar man det, så kommer man vara helt såld på den här filmen. Absolut. Men det som gjorde Tree of Life för en femma till mig, det var ju att den handlade om så stora teman, att det var livet och döden och universum och existensen och allt det här, och det tilltalar mig väldigt mycket att man ställer liksom frågor om det. Och To the Wonder, det är lite mindre skala, den handlar om kärlek istället. Den utforskar kärlek, vad är kärlek? handlar ju till Doan Drom. Och även om det är också ett jätteintressant tema, så träffar den inte mig riktigt lika hårt som The Tree of Life gjorde. Att jag verkligen, alltså The Tree of Life, den varje gång, alltså jag har inte sett den filmen jättemånga gånger, men de gånger jag ser filmen så spinner ju min hjärna utom kontroll alltså. Det är så att man kan ligga sömlös på natten efter man har sett filmen, bara för att man ligger och funderar på varför är vi här på den här planeten och vad är meningen med allting liksom. Och det är kraftfullt tycker jag, när en regissör som Terrence Malick kan göra så hos mig, Victor, i Sverige liksom. Och det blir jag så imponerad av. Så det var där, det var det som höjde The Tree of Life över To the Wonder. Så för mig. Så men gillar man, som sagt, som Rasmus, du som inte gillar liksom stilen i The Tree of Life, alltså det här långsamma och det, då kommer du ha problem med To the Wonder också. Så kan jag säga.
Ja, det lär jag.
Ja.
Jag vet inte ens om jag kommer se filmen. Vi får se.
Ja.
Det ska mycket till att jag går och sätter mig i en biosalong och ser den här filmen. Faktiskt. Och det säger jag om väldigt få filmer. Men alltså, jag verkligen hatar Tree of Life. Ja. Jag tycker att det är en så jävla dålig film.
Det är så roligt. Alltså, det
känns som det här hatet bara växt och växt.
Ja, precis. Det bara växt.
Ja,
det blir värre.
Min kärlek för filmen växer och Rasmus hat för filmen växer samtidigt.
Jag kanske ser Night of Cups nästa år i och med att Christian Bale och Natalie Portman är med.
Ja.
Oh my god, jag måste bryta det där lite, för nu har teasern till Lincoln precis släppts.
Skitsamma, det skiter vi nu så länge. Men i alla fall, en grej som jag vill säga också kring To the Wonder är ju att det som är intressant med den, som var för mig också, som man bara wowar liksom när man sitter i salongen, det är att det är så roligt att se Terrence Malick skildra nutid. Och det var också någonting som jag tänkte på när jag kom ut i efterhand, att bara, shit, det här är ju liksom, det är första gången, det har aldrig hänt tidigare. Terrence Malick gör något helt nytt. Han har liksom, det enda som han har gjort innan, som han har skildrat tidigare, det var ju de här korta scenerna med Sean Penn i The Tree of Life, som bara är, alltså hur långt var de totalt? 10 minuter kanske av den filmen. Eller något sånt där.
Mm.
Eller det var lite mer kanske, men det var väldigt lite av den filmen, och då var det i Sean Penns hus och det var på hans arbetsplats, den här glasbyggnaden, hans kontor, som han filmade då. Och det är det enda vi har sett från nutid. För liksom Tree of Life, 50-tal, innan dess The New World, 1400-tal, Thin Red Line, andra världskriget och så vidare, och så Days of Heaven, 70-tal, Badlands, 70-tal, och så, ja, hela den biten. Så det här är första gången han skildrar nutid. Alltså de säger ju inte att det är 2012, men det är ju liksom Skype finns med i filmen, mobiltelefoner, alltså det känns bara konstigt att se Malick i vår verklighet.
Malick lär ju inte ha en mobiltelefon.
Nej, det är mycket möjligt att han inte har. Han är nog inte den som mejlar.
En gammal Nokia från...
Ja. 3310. Det är en Malick-telefon.
Han sitter och spelar Snake när precis, de kollar precis. På Dailies.
Nej, så det tyckte jag var jätteroligt. Bara att se Malick. Han filmar några scener på ett höghastighetståg. Han har med, som sagt, Skype. En Skype-konversation är med i filmen. Och han filmar en matvaruaffär.
Och jävlar!
Ja, precis. Ett en nöjespark och så vidare. Ja. Och det tyckte jag var... bara det är fantastiskt för mig att se vår verklighet, min verklighet ur...
Att se McDonalds-skylten via hans ögon.
Exakt.
Oh my god.
Ur hans kameravinkel liksom. Det tycker jag.
Ja, men det är ju så...
Och det är så... Vadå?
Prata om någon annan film.
Ja, nu har vi gått igenom till de andra också, ja, men...
Ja, det är ju fan lika tråkigt som filmen kommer vara.
Jag rekommenderar den varmt, den här filmen. Men det är, som sagt, förvänta er ingen The Tree of Life.
Det kommer ju bli en del av filmen, så hata, älska filmen.
Men vad är grejen med att Terrence Malick har blivit så himla produktiv?
Det är jättekonstigt, ja. Det var väldigt lustigt.
Han håller på att dö.
Ja.
Det är så tråkigt, tycker jag, att han har blivit så produktiv.
Du vill att det ska vara 20 år mellan hans filmer liksom.
Gärna, så att man hinner glömma bort honom.
Tänk om han och Woody Allen skulle byta liv. Så Woody Allen gör en vart 20 år.
Fan vad,
ja, men grejen
värld
är att,
du skulle leva i, alltså,
Terrence Malick är ju den nya Woody Allen. på något sätt.
Frågetecken.
Ja, men han gör... Och gör en film per år och behandlar teman som kärlek och död. Det är typ det.
Ja, okay. Ja.
Nej, det började med att liksom Malick bara...
Förstör inte min tes.
Han hittade bara slow motion i Avid och Det är därför.
Ja,
han
det.
Har fått inspiration.
Säkert, förmodligen så var det.
Han såg Matrix 10 år för sent.
Ah, ja, vad såg du mer av? Liksom?
Ja. Ja, jag såg ju som sagt Passion då, som jag snackade om, som jag var otroligt sugen på och blev så groteskt besviken av. Och alla de här filmerna som jag pratar om nu finns recensionerna på Moviesin, så vill man se lite mer ingående tankar så hänvisar jag dit. Men Passion, som sagt, jag tyckte den var... Den gränsade på att vara dålig alltså. Och det var sånt jättelustigt. Det var sånt som skillnad mellan det jag alltså kände känslomässigt och det som visades. Alltså ni vet, det blir så i vissa filmer att man känner att jag känner inte alls så där. Alltså om man kollar på War Horse till exempel, även om den är så himla sentimental och så här, så känner man ändå att man känner på samma sätt. Det gjorde jag i alla fall, att jag tyckte det var, när någonting är sorgligt i filmen så tyckte jag det var sorgligt. Det träffade mig så som Spielberg vill att det ska träffa mig, även om det kanske känns väldigt mekaniskt och så här, så funkar det. Men i Passion så finns det vissa scener, som till exempel när jag nämner i min recension, där Noomi Rapaces karaktär Isabel är i ett sånt, i ett garage och får värsta mental breakdown. Så först backar hon in, alltså hon är i ett garage och ska ta sin bil och åka därifrån. Först backar hon in i en pelare framför eller bakom bilen, och sen kör hon rakt fram in i en sån här läskautomat. Och sen så går hon ut från bilen, börjar sparka på bilen. Och sen så sätter hon sig ner, sjunker hon ner i bilen och börjar storgråta och skrika rakt ut. Alltså så här, ni vet, en klassisk mental breakdown-scen.
Så jävla spoiler nu alltså.
Ja, verkligen. Otroliga spoilers här. Men hon har världens mental breakdown-scen och den passade liksom inte. Det kändes som att det var 10 scener däremellan som fattades. För att det, man tänker bara, det var ju verkligen inte så illa. Alltså, vad är det som händer? Vad är det? Det känns... Och då blir det ju liksom en falsk känsla.
Du kanske sa något om vad hon...
Hon hade förlorat en follower på Twitter.
Ja. Alltså, då får man ju en falsk känsla.
Nej, men alltså, det har ju hänt grejer emellan. Han vill ju att du ska tänka själv.
Ja, just det. Så är det ju säkert. Men man får en falsk känsla av överspel. Man tänker så här att Noomi överspelar.
Hannes förklara filmen.
Ja.
Som jag inte ens har sett.
Man tänker så här. Först tänker man ju så att Noomi överspelar. Fan vad jobbigt. Och sen när jag gick ut från salongen, så tänker jag det att det gjorde hon inte alls. Alltså om den här scenen, alltså om man tar den här scenen bara och släpper som ett klipp, då funkar det ju. Alltså det, hon skildrade alltså ett mental breakdown väldigt bra, gör hon ju. Men liksom i filmens helhet så har man ju det som kommer före och det som kommer efter, så passar den inte. Det liksom, det skär sig om man liksom sätter det i en kontext. Förstår ni vad jag menar? Att man känner att scenerna stämmer inte överens med varandra. Så att det kändes som världens havsverk. Och tonen var all over the place. Och det känns, man får den här känslan av överspel nästan hela tiden. Det känns som en B-film, Hannes. Så det kanske är någonting för dig.
Ja, bara nej.
Alltså, trailern var ju jävligt B så.
Alltså, jag grejen är att jag tyckte trailern var skitbra. Och jag såg fram emot filmen fantastiskt. Alltså, efter To The Wonder och The Master så var Passion den filmen jag såg fram emot allra mest.
Men den stora frågan, Victor, du träffade ju Noomi Rapace.
Ja.
Och tog en bild med henne. Erkänn nu helt. Alltså, nu får inte du ljuga.
Nej.
Erkänn att du sa I Love Your Film eller någonting till henne.
Nej, det gjorde jag inte.
Jo, jag är nästan fan säker på att du
nej,
sa.
Nej, det gjorde jag inte. Nej. För det första så pratar jag svenska med henne, Hannes, eftersom Noomi Rapace är svensk.
Hello, ja. Noomi, I love your work.
Jag älskade din film. Ja.
Nej, det gjorde jag inte. Jag sa ingenting sånt.
Du bara, what's up?
Sa du inget gott om hennes medverkan?
Jag sa att du var väldigt bra i filmen, sa jag.
Var hon bra då?
Ja, det var hon ju.
Var hon väldigt bra?
Ja, det var hon. Det är det jag försöker säga, och det är det jag försöker reda ut. Det var det svåraste. Det var en av de svåraste recensionerna jag skrev, för att jag försökte liksom reda ut med mig själv medan jag skrev recensionen. Överspelade Rachel McAdams och Noomi Rapace eller inte? Och min slutsats är nu att nej, det gjorde de inte. Allting,
fan vad du haffar alltså.
Allting är De Palmas fel. Det är min slutsats. Att all min kritik går till Brian De Palma, som verkligen inte... Alltså det är han som har skrivit manus också. Det är en remake, är det ju, så att den baseras ju på en annan fransk film. Love Crime tror den heter. Och det är han som har skrivit det adapterade manuset. Så att både manus finns det problem med, och hela liksom stilen på filmen, hela upplägget och allting, det funkar liksom inte. Men Noomi Rapace och Rachel McAdams, de är jättebra, och de har sina ögonblick när de är magnifikt bra, alltså fenomenalt bra. Såna ögonblick finns det också. Så att jag kan verkligen inte klaga särskilt mycket på dem, utan det är Brian De Palmas fel.
Men det låter ändå som att festivalen har varit överlag väldigt bra för dig.
Verkligen, verkligen.
Förutom några såna lite...
Två stycken filmer har fått 2 av 5 som jag har sett. Två filmer. Och sen har det varit... Vänta, hur många... Vi ska se här. Sen var det... 1, 2, 3... 3 stycken 3-or. Nej, 4 3-or. 5 3-or. Och sen... 1, 2...
Nu sitter Viktor där med fingrarna så här. En,
ja, jag håller på här.
3, nej 4, nej 5.
4 4-or och en 5. 4 4-or, en 5. Och ja, som jag sa då, vad var det? 5 3-or och 2 2-or. Så överlag väldigt bra. Så det är väl ett snittbetyg på 3 i alla fall, tror jag, måste det bli. Så ja, det är ja, okay. Många väldigt, väldigt bra filmer.
Vet du, jag tänkte på det, du nämnde att du träffade Nomi.
Yes, pass. Det gjorde jag.
Du var ju på en del presskonferenser.
Ja, det var.
Och
det,
det fick ställa frågor till storheter som Paul Thomas Anderson. Eller inte just honom, men till Philip Seymour Hoffman och Robert Redford och,
ja, precis. De som svarade, alltså,
hur var det egentligen?
Ja, det var ju magiskt. Alltså, de svarade på de som jag fick svar ifrån. Jag ställde ju min fråga på The Master-konferensen, ställde jag min fråga till både Philip Seymour Hoffman och Joaquin Phoenix. Men för er som kanske har läst om det eller sådär, så är det en del som vet att han var väldigt lustig, Joaquin Phoenix, under presskonferensen.
Han var hög som ett hus.
Han var hög som ett hus, ja, förmodligen. Om man tittar lite närmare på den presskonferensen så verkar det verkligen som att han var hög. Så, men han svarade inte på några frågor, så att det blev Philip Seymour Hoffman som svarade där. Och sen så var jag på The Company You Keep, presskonferensen. Och där svarade både Robert Redford och Shia LaBeouf på min fråga som jag ställde. Sen så var jag på Disconnect, presskonferensen. Och då svarade Frank Grillo, som vi pratade lite om i vårt The Grey-avsnitt. Han svarade på min fråga, och även regissören Henry Alex Rubin. Och det måste jag bara säga lite kort också, Disconnect, fantastisk film, 4 av 5. Jag hade inga förväntningar som helst på den alls. Men jag gick in och blev smått blown away faktiskt. Den slog mig riktigt, riktigt hårt. Så att den rekommenderar jag verkligen också, Disconnect, när den väl kommer.
Inte Alexander Skarsgård med, eller?
Alexander Skarsgård med och Mikael Nyqvist är med.
Hur funkar det?
De funkar jättebra, eller, båda två.
Alex är ju bra. Mm.
Alex har ju, alltså Mikael Nyqvist har en väldigt liten roll, men Alexander Skarsgård har en utav, alltså det är lite av en Magnolia / Crash-film, alltså det är att många människor, som jag pratade om 360 också, i ett nyligen ett
sammanvävda historier.
Sammanvävda historier, som jag tycker om väldigt mycket. Och den här gången handlar det om internet. Alla stories handlar om internet. Wow. Så The Crash istället är då där alla stories på något sätt är kopplade till Los Angeles och det här med ras och, alltså, samhällsproblem kan man säga, medans Disconnect handlar om internet. Så, och där fick jag svar från Frank Grillo och Henry Alex Rubin som är regissör. Sen på Passion presskonferensen så ställde jag en fråga till Brian De Palma som jag fick svar på, och så svarade även kompositören som jag inte kommer ihåg vad han heter, men han svarade också på min fråga. Så alla de fick jag svar ifrån, så det var ju otroligt kul.
Ja,
och vi kan väl slänga upp en länk. Vi slänger väl upp lite länkar på till det här avsnittet där vi kan skriva länkar till presskonferenserna och vilken tid det är jag kommer in med mina frågor, ifall man skulle vilja se det.
Så man kan kolla.
Ja. Men det var, alltså, du frågar hur det var, alltså det är också så här svårt att tänka i efterhand. Jag var ju i Stockholm nu bara ett dygn i helgen, och då satt vi hemma hos dig, Patrik, och kollade på en laptop liksom, och då jag kan inte fatta det själv då, att det är jag som ställer frågan. Det är ju som det ser exakt ut som när man satt och kollade på Cannes presskonferenser i maj och bara tänkte att jag vill vara där, jag vill vara en av de som ställer frågor, och sen har man varit det nu. Och det är helt overkligt för mig.
Ja, det blir så sjukt, alltså, även för mig liksom. Man ser Robert Redford sitter och tittar på dig liksom.
Ja visst, och pratar med mig med. Alltså, det är otroligt konstigt det.
Ja, jag blev så jävla nervös av att titta på det.
Ja, bara av att titta på det.
Ja, jag tyckte det var hemskt.
Så illa alltså.
Ja. Nej, inte alltså, du ställde skitbra frågor med bra engelska och allting. Men jag var så jävla, alltså, tänk om du säger fel. Tänk om du säger Paul Tobias Anderson, ja, eller whatever liksom. Alltså, vad som helst, man kan ju få vilket jävla mental breakdown som helst, ja, blackout.
Grejen var att jag gjorde ju en rätt saftig tabbe på Passion-presskonferensen, måste jag ju säga, måste jag erkänna.
Du kallade filmen för något annat.
Nej, det gjorde jag inte. Men grejen var att de presenterar ju, alltså de är ju väldigt måna om sin italienska i Italien, så att de, allting presenteras ju och så vidare på italienska. Även då när det är Brian De Palma och Noomi Rapace, som man vet att ja, de kommer prata engelska under konferensen, så håller man ändå på att presentera alla på italienska. Vilket betyder att jag inte fattade, jag förstår ju inte då när de presenterar allt folk. Och min fråga till Brian De Palma handlade om musiken i Passion, musiken i filmen, som jag tyckte var väldigt intressant, för det var så här sköna kontraster. Det var väldigt lätt musik blandat med väldigt mörk musik, som också tyvärr gjorde att tonen blev lite off. Men ja, hur som helst, det ställde jag en fråga om. Och då visade det sig att den italienska snubben till höger om De Palma är ju kompositören. Så, och det visste ju inte jag. Så att jag frågade honom, Brian De Palma, om musiken. How did you choose the composer och så vidare. Och då pekar ju både De Palma och hon, moderatorn, på den där snubben då, som satt där bredvid. Så det var ju lite av en tabbe, men det blev ingen stor grej av det liksom. Han svarade också på frågan, så
alla bara stod och skrattade ut.
Ja, exakt, bara nej, men jag hörde ju inte, jag fattade ju inte.
Sen fick du gå där.
Precis. Nej, men så hon verkar ha gillat mig. Alltså det är väldigt, alltså det är jättemånga på varje presskonferens som vill ställa frågor, och det är väldigt få som får göra det. Så att jag är väldigt lyckligt lottad att jag fick ställa så pass många frågor. Jag försökte, den enda presskonferensen där jag försökte men inte fick ställa en fråga var på Spring Breakers, den här Harmony Korine's nya film med James Franco och dem. Så jag skulle ställa en fråga till Franco och till Harmony, men fick aldrig göra det. För att ja, tiden tar slut helt plötsligt, och så har de helt enkelt valt det andra. Men på alla andra presskonferenser fick jag chansen att ställa frågor. Och sen då på...
Kommer du ihåg vad du skulle fråga på Spring Breaker?
Ja, det gjorde jag. Jag skulle fråga James Franco, och för att James Francos karaktär i den filmen, han är ju en sån här överdriven, en parodi kan man säga på andra gangsterkaraktärer. Alltså han säger ju I wanna be a gangster och så här, all I want to do is be a gangster. Alltså han har liksom inget motiv, utan det enda han är att vilja vara en gangster liksom. Det är det han vill göra. Så att han blir liksom en sån här gangsterpappfigur skulle man kunna säga. Och min fråga var då att vilka andra karaktärer har ni liksom, alltså var har ni hittat inspirationen till Alien, som hans karaktär i filmen heter, James Franco's karaktär. Han heter Alien i filmen. Så var har ni hittat...
Det ska döpa min son till.
Ja, gör det. Var har ni hittat inspirationen till den karaktären? Alltså liksom, kommer det från andra filmer och så vidare?
Så döpa min till Alien 4 Resurrection.
Ja, exakt. Men så det skulle vara min fråga. Men tyvärr så fick jag ju inte aldrig ställa den. Utan de flesta frågorna gick faktiskt till Vanessa Hudgens och Selena Gomez och dem under den presskonferensen.
Otippat.
Ja, otippat, ja. Ja, ja så ja. Att... Men den var väldigt, den kan jag rekommendera också, Spring Breakers. Det är en väldigt, det är en drogtripp till filmer. Det är en visuell upplevelse. Den har knappt någon story och knappt några karaktärer heller, men det är 90 minuters fest, Spring Breakers.
Ja, du verkar vara väldigt tagen, men fascinerad över spårigheten i den filmen.
Ja, jag blev jag har sett väldigt mycket film i mitt liv, och det är en av de mest flippade filmerna jag har sett. Kanske den mest flippade filmen jag har sett i mitt liv.
Har du sett Project X?
Sett Project X, ja. Och den här är dubbelt så bra, ungefär. Och det är en dubbelt så bra förfestfilm också. Den här kommer ta över som den bästa förfestfilmen. Det är Spring Breakers.
Mycket förfest 2012. När kommer den här filmen i Sverige?
Ingen aning faktiskt. Ingen aning.
Nej, de har inte gått ut med
det. Nej, jag tror inte det. Men och det här var ju, alltså The Master hade de ju visat lite, hade ju haft några såna här specialvisningar och så vidare innan, men Spring Breakers var ju absolut första gången som folk såg den var på Venedig, på den visningen jag var på. Vilket är väldigt kul. Och samma med Disconnect. Jag såg Disconnect på tisdagen, och torsdagen innan hade de klippt färdigt filmen.
Mm. Så den kommer den 29 mars 2013.
Spring Breakers.
Till Sverige. Så det är bara, wow! Snart är den här.
Ja, det är kul. Det är också en fantastisk känsla. Och för en gång
det blir nästan lagom till vårt Spring Break.
Ja, precis.
Typ. Ja, jävlar.
Det är också väldigt kul att för en gång skull få se filmer först i hela världen. Jag tror jag var den andra i hela världen som twittrade efter att ha sett Spring Breakers. den andra personen
hela världen. Du fick en jävla massa retweets.
Jag skrev 2 tweets, fick 100 retweets. Det är över 100 på den ena nu. Och på den andra är det typ 60-70 någonting retweets.
Men du fick inte en enda ny follower typ.
Jag fick många nya followers.
Det var ju bara så här Vanessa Hudgens bottar på Twitter som...
Precis, typ. Nej, men det var någon så här High School Musical fansite som retweetade mig först och sen bara exploderade, och jag fick så jävla många frågor. Is Vanessa Hudgens naked in the movie och så vidare, så min Twitter blev helt jävla överbombad. Nej, det gjorde jag inte. Jag svarade på några stycken.
Är hon naken då?
Det fanns faktiskt några seriösa frågor typ how was their acting in the movie och så vidare, och de svarade på och sa att de sköter sig faktiskt väldigt bra. Men i
vi
filmen.
Vi bryr oss mer om var hon naken.
Hon är faktiskt naken, ja. Naken. Jag kan säga för de som vill veta då att det finns faktiskt en trekant mellan James Franco, Vanessa Hudgens och hon, vad heter hon, Ashley, vad heter tjejen i efternamn?
Jag har ingen aning. Nej.
Men då får man säga Ashley liksom Benson. Ashley Benson. Ja, absolut. Alltså det är en sån film. Alltså hela första sekvensen i filmen är bara bröst. Alltså filmen börjar med en Skrillex-låt och det är Spring Break på stranden i Florida och det är bara bröst överallt.
Shit, alltså. Det var vårt där då, den lilla tonårs.
Så att vill man ha sånt så funkar Spring Break så bra också, tror jag.
Men det vill vi inte riktigt ha så. Nja.
Nej, för mig var det roliga med den filmen är ju att den är så totalt flippad upplevelse. Alltså jag har aldrig sett något liknande innan. Och det gör ju filmen intressant bara för mig. Men alltså det är ändå en trea, så den når ju inte högre. När man väl har lämnat upplevelsen, när man väl har lämnat salongen, så är det ju inte så mycket mer. Alltså det är en upplevelse där och då, men den lämnar ju inget avtryck så där. Men det ska bli väldigt intressant att se, för att både jag och många andra kritiker med mig tycker att den har väldigt mycket gemensamt med Nicholas Winding Refn's Drive. Yes. På många sätt. Och det ska bli väldigt intressant att se sen när ni har sett den, om ni också ser de kopplingarna liksom. För att det, om någon hade sagt det till mig innan filmen, då hade jag bara, nej, det där är ju skitsnack liksom. Och det kan jag tänka mig att ni också känner nu. Men det är faktiskt så, tyckte jag. Alltså att den har lite drive-känsla över sig, helt enkelt.
Okay.
Så att det var intressant.
Vet du, har vi något mer som vi ville fråga Viktor om hans bevistelse i Venedig?
Nej. Eller?
Nej. Inte. Och Viktor, inget mer att tillägga.
Nej, jag kan väl säga det att det var otroligt kul också att få träffa Noomi Rapace. Det var höjdpunkten på Venedigs filmfestival för mig.
Det var bättre än att se The Master.
Ja, precis. Alltså, jag tänker det också. Var höjdpunkten verkligen att träffa Noomi Rapace?
Ja, det var det.
En annan svensk.
Då kan ju inte The Master varit den filmen du har varit mest peppad på någonsin.
Jo, men alltså grejen var att nu säger jag ju, alltså nu menar jag liksom upplevelser. Alltså, om man ska ta...
Var det inte häftigare att
se Paul Thomas Anderson IRL liksom?
Att Seymour Hoffman tittade i ögonen på dig.
Fan, du förstår hela din illusion nu om att du gillar Paul Thomas Anderson, Victor.
Ja, men det har ju liksom ingenting
när du väljer Noomi Rapace över honom.
Ja. Precis, det var bara... Alltså, grejen var
du är bara en jävla kåt liten tonåring.
Avgå, Victor. Victor, avgå.
Alltså, nej, du får fan inte förklara
det. Jo, nu ska jag förklara mig. För att om det alltså... När Philip Seymour Hoffman satt och kollade mig rakt i ögonen och svarade på min fråga och liksom pratade med mig, Viktor Järner från Kalmar, så var det också otroligt, det var ju helt sinnessjukt. Men alltså när jag stod, för att Philip Seymour Hoffman, han pratade, det var ju så pass mycket folk på presskonferensen där så att man hade ju inte en chans. På Passion var det också väldigt mycket folk, men där fick jag ju chansen. Jag gick fram och stod och pratade lite med Noomi Rapace, och det var verkligen, det var helt fantastiskt för mig alltså att stå där.
Men det är ju som, tänk dig om jag skulle gå på typ premiären av The Hobbit,
ja.
Och det är som filmen jag är mest pepp på, och så kommer Angelina Jolie fram och bara, jag tar en kort med henne. Det är självklart att jag skulle vara mer liksom, filmen skulle vara större än det, även om Angelina Jolie
skit. Men det vet jag
fattar vad du menar, Victor. Du fick ju ändå så här prata lite mer intimt med
Noomi Rapace.
Det blir inte alls samma sak som när Seymour Hoffman svarade, då svarade han ju faktiskt alla andra där inne också.
Ja, precis. Fast han tittade mig i ögonen och svarade
på ja, precis, men han pratade ändå för pressen liksom. Ja. Medan när du pratade med Noomi Rapace så var det, hon pratade med dig liksom, på svenska också, så ni bondade lite på
exakt,
det sättet. Det blir ju en helt annan
alltså,
grej.
Jag kan inte förklara hur magiskt det ögonblicket var. Och även när, alltså på Disconnect-presskonferensen, tyvärr så var det typ, det var jag och 20 till kanske i på presskonferensen. Vilket var jättetråkigt för de som hade gjort den filmen. Så jag började med att, min fråga att säga att thanks for a great movie. Alltså att, och så sa jag det att jag blev helt blown away och så vidare. Och då var det så pass lite folk så att då gick jag fram och pratade med Frank Grillo efteråt och tog en bild med honom också. Och honom pratade ju med ännu längre än Noomi Rapace. Honom stod jag och pratade med liksom i 5-10 minuter någonting tror jag. Stod och snackade lite med Frank Grillo. Och även om det var Frank Grillo och att han kanske, alltså att han är amerikan och så var det ändå liksom, det var ännu mer magiskt. Just, alltså jag vet inte, men det var känslan av att stå där med Noomi Rapace och prata med henne alltså. Det var något fruktansvärt magiskt ögonblick alltså. Alltså när jag tänker tillbaka på det så var det bara, det var fantastiskt. Och även om det bara var en kort stund så hann jag liksom säga att, alltså vi stod och skrattade lite och sådär. Och hon önskade mig lycka till och jag önskade henne lycka till. Och ja, så det var guld.
Sluta skryt nu. Med de orden så tackar vi för oss, va?
Det gör vi, yeah. Det gör vi.
Så vi är tillbaka nästa vecka.
Ja, och förlåt än en gång för att vi har lovat i 2 avsnitt att vi skulle faktiskt ha ett avsnitt där vi snackade från Venedig. Men nu blev det ju inte så, för att det var lite strul med internet på mitt hotell. Ja. Så att nu fick det bli så här post-Venedig istället. Så,
ja, det var faktiskt lite tråkigt. Och ja, jag tycker du ska be om ursäkt för att du bara släppte 2 videobloggar från.
Ja, det får jag också be om ursäkt. Och
båda.
Och det får jag väl också förklara lite då. Det var ju så här att det är ju lite smått pinsamt är det ju att stå och spela in videoblogg med sig själv. Alltså så att hade det varit någon annan som hade filmat mig så hade jag tyckt det varit lättare. Alltså,
du kunde väl bara bett
Noomi Rapace. Ja, för ni är så jävla best friends.
Ja, exakt. Ja, det är klart vi är best friends. Vi ringer varandra varje dag nu.
Tjallala, nu ska ni se Lincoln Trailen så säger vi så. Vi syns nästa vecka med kanske lite Bourne Legacy.
Kanske.
Och Lawless.
Kanske, och lite andra filmer.
Jajamensan, för sig.
Tackar så jättemycket. Ha det så
bra.
Puss, puss.
Arrivederci.
Mm.